Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hallå, den här veckans poddavsnitt är sponsrat av Polen och Pyret.
Polen och Pyret baby till och med.
Talar jag för oss båda om jag säger att vi är väldigt glada för det?
Du får tala för dig själv. Nej, jag är jätteglad. Jag gillar ju faktiskt verkligen Polen och Pyret.
Ja, det känns svinkul. Du, Opo, har du packat din BB-väska eller? Du ska föda hemma.
Nej, jag ska göra det när jag flyttar. Men jag har skrivit ner vad som ska vara i alla fall.
Du ska ändå packa en BB-väska hem fast planen är. Ja, för att ifall att man måste flytta.
Precis, jag kommer packa den och så kommer jag lägga den i garderoben. Så att jag är redo.
Vad tänker du att du ska ha där i? Har du tips till några som aldrig packat en BB-väska förut?
Less is more är den första. Och så att jag kommer ha något skönt för mig själv att ta på mig efteråt. Jag har faktiskt köpt en Polen och Pyret pyjamas.
Mysigt.
Så att jag ska, ja, så att det ska vara mysigt. Och för att I'm that person har jag också köpt en matchande body till bebisen.
Gud vad gulligt. Det här måste du ta upp på.
Ja, så att det är det.
Har din äldsta dotter också fått en pyjamas?
Precis.
Oh, gud vad gulligt.
Så liksom ett ombyte till bebisen, för jag tänker att annars är det hud mot hud. Och så tror jag att jag tar en morgonrock. Så att vi har bara något att åka hem
i. Precis, någonting att åka hem med. Det blir mycket hud mot hud som du sa. Men att man typ tänker rimliga kläder. Och om man har tänkt amma, lättillgängligt. Och även till partner rimligt. Så att man kan typ stoppa in en bebis innanför tröjan. Och ha hud mot hud och ändå ha kläder på sig. Annars typ sköna tofflor. Kanske några duschgrejer. Nagelfil till bebisen brukar vara poppis. Tygtvättlappar hade jag haft med.
En sån här... som jag aldrig kommer ihåg vad det heter, en sån där stol. Babyskydd
om man ska åka bil och inte ha det.
Precis, så den kommer jag också ställa.
Hallå, tack till Polen och Pyret Baby. Så kul att ni vill vara med och sponsra lilla oss. Vår första sponsor, så vi är så glada för det.
Woohoo! Puss och kram.
Systerna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Pokwa
och med mig Asabia. Opo, du vill köra din nya intro eller?
Hello.
Ah, ja, det är recording.
Hello. Perfekt, nu känner jag mig nöjd.
Ni lyssnar på Systrarna Britton, Asabi heter jag.
Och Poco heter jag.
Hur mår du, Poco?
Jag mår bra. Jag är lite hungrig, så att jag hade köpt den flottigaste...
En halv meters macka. En macka med pommes frites i.
Ja, pommes frites och kyckling och liksom inga grönsaker. Ah. Med bröd.
Ja, ah, gott. Härligt.
Det är som man... får en kropp att växa, om inte annat.
Jag vill ändå säga att den här podden är förinspelad. Ifall att det är värsta grejen som händer ute i världen. Och att om man undrar varför inte vi kommenterar det. Och att man kanske tänker att din flytt tar så jävla lång tid. Och att du är gravid.
Det tar också jättelång tid.
Ja, vi förinspelar lite för att du ska få, liksom, få lite lugn och ro sen. När du föder och har, precis har fött.
Sen förälder igen.
På nytt.
Riktigt sjukt att jag ska bli förälder.
Små barnsföräldrar. Frågade du hur jag mådde annars, ska jag säga det.
Jag
är jättetrött. Jag gjorde valet igår att vara uppe väldigt sent. Jag var uppe till typ 1:30.
Åh, jävlar!
Det är ju alldeles för sent.
Och gjorde vad då?
Först kollade lite serier och sånt. Och sen hade på med våran bok. Och alltså typ jobbade. Och så, ja, tiden gick. Det gick så fort liksom. Barnen la sig lite senare än vanligt. Så går det en massa timmar.
Ändå skönt när man är en design.
Jo, din graviditet. Hur är det? Vad händer?
Jo, men det går bra, det går framåt. Jag ska gå till barnmorskan idag då, ska
kolla. Just det,
och du kollade ju igår, va? Och så kände vi ett, vad vi trodde var ett huvud. Så
jag tyckte verkligen det kändes fritt. Som ett huvud. Det ska bli väldigt spännande. Annars är det en väldigt hård rumpa. Och också väldigt så här, den var så tydligt rund tycker jag. Men som sagt, den var
så
väldigt...
konstigt, så här, den sparkar. Skulle det vara så konstigt om det var en rumpa?
Ja, nej, men det kändes verkligen som ett huvud. Också att den var så, det är liksom en riktig bebis. Det är så stor nu.
Det var stort, ja.
Ja.
Och den bara,
det, men den var också väldigt
rörlig.
Ja, jag vet att jag har sagt det många gånger, det var verkligen lätt att röra på den.
Grandiosa bäcken.
Ja, det var inte, för man pratade om så här, rörlig, ruckbar och fixerad. Där i ruckbar kan man liksom nudget lite grann.
Det var inte det.
Ruck. Fixerad kan man inte röra alls. Rörligt kan man ju bara flytta om hela den där.
Det känns som att
kunna vända den av misstag.
Oh nej, jag råkade. Ja, men så vi får se. Den kanske ligger något helt annanstans.
Idag. Känns det som att det har hänt något annorlunda?
Jag vet inte. Det känns ju bara över hela magen. Jag tycker att den bara lever... Alltså, lever loppan där inne. Och så har jag varit och köpt... jag äter ju dadlar för glatta livet.
Det har vi pratat om tidigare. Ska jag göra det här också. På gamla avsnitt om ni inte vet vad vi snackar om.
Vad vi snackar om. Ja, det är ju mycket alltså sex dadlar. Det är sött.
Det är sött. Men jag bara kör moffad i med
dem till slut. Ja, det är bara moffa. Jag ändå gör lite olika preparations.
Mm.
Åter på grötorna med blåbär. Det var ändå okej. Och sen så har jag köpt nattusjollor, för det hade jag glömt bort.
Mm.
Så måste jag gå till källan och hitta hallonbladste. Alltså det är det som är status just nu. Mycket, jag ska mjukna min cervix så gott det går.
Den kommer nog vara mjuk som oavsett.
Smör.
Tror jag. Mjuk och öppen.
Det är ändå stort att man har kommit hit. Då är man verkligen på slutet.
Hur tänker du kring vaginala undersökningar förresten? Så här i förhand. Man kan ju alltid ändra sig, men...
Jag tänker att jag får se hur det känns. Jag är inte liksom...
Inte ljuset, anti, jag är inte starkt emot.
Nej, samtidigt som att jag också så här... Just nu känner jag bara att det känns inte som att det kommer kännas relevant.
Alltså att göra det just nu, eller menar du att göra det under födseln?
Nej, under födseln.
Ja. För jag gjorde ju... Ja, men på sista besöket där hos barnmorskan, för då vill jag se om det...
Nej, det kommer inte jag.
Då vet jag, för då var jag öppen 2 centimeter utan någonting. Jag bara, yes, det här tog mig liksom hela min...
Ja, ja, men jag vet ju inte hur det är. Så man vet inte, kanske man bara så är det, tappen nej. Är lång.
Ja, precis. Så man får ett svar man inte vill höra. Så nej. Det är inget som jag tipsar om. Det var bara av min nyfikenhet så ville jag också höra om hon skulle säga någonting om konsistensen med nattljusoljan. Hon sa ju att det var så mjukt. Det var kul att höra också.
Ja.
Men som sagt, om man får ett svar man inte vill ha så kanske det får en dålig effekt. Så.
Exakt. Mm. Det skulle ju vara kul ur forskningssynpunkt att få reda på om det var väldigt mjukt. Men,
okej, ja. Men ska vi börja snacka om vad vi ska snacka om?
Ja, vi ska ju snacka om ryggbedövning.
Mm. Epidural.
Epidural.
Precis. Säga något om spinal kanske också. Det är ett intressant ämne, tänker vi. För ja. Att det är ju en välanvänd form av medicinsk smärtlindring. Men också, jag upplever att det är ganska mycket känslor kring... Det.
Ja.
Alltså, många älskar den, vissa avskyr den,
ja.
Vissa vill liksom, de har en ambition att inte ta en epidural, och sen så finns det några som har svårt att förstå den viljan, så här, varför skulle man inte vilja ha en epidural? Det kan finnas någon typ av tro, ja, finns det någon prestige kring det här?
Jag tycker det verkar som att det är ganska mycket det, för när man väl frågar folk så vet de ju ändå inte så mycket om vad är det som görs, alltså hur går det till att sätta en, vad är det som injiceras, hur går det till, alltså man vet väldigt lite om själva proceduren, man vet bara att så här, det är stark bedövning eller inte, och så har man massa känslor kring det, och så vet man inte heller så mycket om biverkningar.
Ja.
Så jag tror att om man gör en poll och frågar hur många vet att man får klåda, att det är ganska vanligt. Så ja, jag tror att det precis. Är väldigt få som vet.
Så ska vi prata lite om vad man... Jag frågade det på Instagram för ett tag sedan, vad folk önskat att de hade vetat innan epiduralen. Det var många som skrev typ, jag önskat att jag visste att det var så underbart typ. Men det var ju väldigt många som skrev liksom, olika biverkningar som de hade fått då. Och det här är ju så, man kan ju inte förutspå.
Ja, vi snackar lite fördelar och nackdelar.
Lite fördelar och nackdelar, lite egna upplevelser.
Vem passar inte?
Precis.
Let's go.
Berätta, vad är dina egna tankar om, alltså dels hur tänkte du om epidural inför första födseln, vad var din upplevelse av den och hur tänker du inför andra? Det här har vi pratat lite om förut, men en liten sammanfattning.
En liten sammanfattning. Jag skulle ju ta det som det kommer, så jag visste ju inte om jag skulle ta det eller inte. Jag var inte prompt emot, men jag tror, som ändå ganska många, att man bara... Ja, det skulle vara nice om jag klarade mig utan och egentligen kanske ha tänkt så djupt om varför det hade varit nice att klara sig utan. Alltså, utan, det var väl mer bara så här, om min kropp klarar utan, det skulle vara soft. Typ. Ja. Det var inte som att jag hade kollat upp.
Varför det liksom?
Varför, eller liksom, fördelar och nackdelar hade jag egentligen inte kollat upp. Det jag visste var att det kunde göra att verkarbetet stannade av.
Mm.
Det var det som jag visste, ungefär. Men jag hade inte tagit reda på mycket annat.
Vissa tänker på det här att alltså själva sticket, att det ska vara läskigt.
Nej, det är ingenting som jag bryr mig om.
Det var också så intressant av svaren. Min upplevelse är verkligen att de flesta inte tycker att själva sticket är så farligt, utan snarare att man måste ligga still på det där sättet.
Ja, precis.
Men det var några som bara, det där sticket, att det har liksom gett mig mardrömmar. Och att det, då undrar jag, har de inte blivit bedövade ordentligt då? För att det ska ju alltså inte göra ont att få in.
Också att man är ju mentalt, alltså i alla fall jag själv var ju mentalt liksom inte 100% med, så jag kan liksom inte komma ihåg. Alltså det var sån jävla bi.
Alltså jag känner verkligen samma
grej.
Sak.
Alltså ja, okej. Och sen så var det gjort bara och så hade jag epiduralen.
Ja, de flesta sa ju att det var inte så farligt som jag trodde att få den liksom.
Inte farligt överhuvudtaget. Ja, tyckte jag. Men sen när jag skulle föda då, så frågade de mig om jag ville ha epidural. Jag vet inte om jag hade själv sagt, jag vill ha en epidural nu. Nej, jag är ganska säker på att jag inte var den som tog upp det. Men jag kunde ju liksom inte slappna av.
Var förloppet segt, minns du det?
Ja.
Alltså, så de kanske ville skynda på det?
Ja, absolut. Det ville de. Jag hade vid det laget också, om jag minns allting rätt, så hade jag ju fått vägstimulerande dropp redan. Så det var liksom mega intensivt. Och jag kunde, jag kunde inte slappna av helt enkelt. Och sen så sa de att jag skulle få epidural och sen så gick det ju 2 timmar och kom ingen. Och så var det som att plötsligt jag bara, vad fan, de skulle ju komma. Det var som att verkligen att adrenalin rus och bara så här, de sa ju att jag skulle få det här och jag har inte fått någon hjälp. Och liksom, nu har ni ju sagt det och det liksom fått in det i mitt huvud. Och sen så kommer ingen och ingen säger någonting om att någon är sen eller något. Så då kommer jag ringde på klockan. Och då sa de, förlåt, de kommer snart och bla bla bla. Sen, jag vet inte hur lång tid det tog, men sen så kom ju någon. Och så satte de den. Och så kände jag ganska omgående att det lättade. Och sen det här med att man
vaknar
upp och såg min man och bara, oj, gud, hej. Just det, gud, vi födde barn. Och det var ju som att allting bara liksom nollställdes. Så bara, okay,
komma ur hypnosen typ.
Verkligen komma ur hypnosen, på gott och ont.
Mm.
Men ganska snabbt så kom smärta tillbaka och då fick jag ju det här med kramp.
Mm.
Och ganska allvarlig sådan. Alltså det gjorde fruktansvärt ont.
I röven?
Ja.
Eller vad man ska säga.
Ja, precis. För det var som att analen, molverken som jag hade haft i ryggen, för jag hade bara smärta i bak till, ingenting i magen. När det försvann så var det som att den kanske hade varit så kraftig att det hade maskerat det som hände i röven.
Oh.
Och när det försvann så var det som att röven bara, okej.
Nu ska jag känna det här.
Nu kommer jag få visa mig själv in all my glory.
Det är flera saker jag vill haka på från det du har berättat. Ah. Men jag tänkte, om jag börjar med det sista du sa med det här.
Röv.
Det kanske är svårt för folk att förstå det här ass cramp som vi brukar kalla det. Det är inte alla som upplever, men alla vi i vår familj, i alla fall tyvärr, kvinnorna, har det här att det kan bli som en kramp i anus. Det heter någonting. Fan, det, män alltså kan också få det här. Det finns en term för det. Jag brukar få
som
det.
Inte är ass cramp.
Inte ass cramp. Det är inte en medical term. Men jag brukar nog få det i samband med ägglossning.
Ja, det är någonting med mensens cykel. Ja. Att,
och, för jag så har sagt det till dig tidigare, men du beskrev, för jag frågade hur känns det liksom att ha verkar?
Ja.
Och du bara, men det är som att ha ass cramps, så typ 1000 gånger värre.
Det var ju taskigt att du inte sa att det var så efter epiduralen. Jag kanske borde ha lagt till den biten.
För jag minns det också när jag fick några sådana under graviditeten. Då var det inte kopplat till mens, men det kom. Och jag var verkligen så här, försökte slappna av. Det går inte, jag bara skjuter upp i himlen liksom.
Och det som är skillnaden i day to day, det är ju att det kommer ju oftast zero to 100. Ja. Och så böjer man sig som en ostbåge. Liksom,
man hinner ju inte, precis.
Exakt, och det var det ju inte nu. Men piken var ju mycket värre, alltså när jag födde, än i vanliga fall.
Ja, för fan.
Ja, men det var inte okej. Jag kommer ihåg flera gånger.
Jag kan säga att jag upplevde inte det alls.
Jag har aldrig hört någon annan som har beskrivit det så, tack och lov. Alltså man såg ut som ett C, alltså böjde ryggen bakåt.
På andra hållet, alltså.
Ja, och upp på tårna, alltså alla fel, absolut alla fel. Men det var som att krampen, det drog ihop sig så mycket att min kropp också
blev
bara
som en
blev
spasm.
Ja, exakt. Mm. Så det var inte något kul. Jag kommer ihåg någon gång provade jag att trycka på så här bolus, men det var inget. Alltså, det
hjälpte inte. Det är mycket nu som jag vill haka på här.
Ja. Det är bara
ska se, för att det är många saker som du har tagit upp som jag ändå tänkt att jag vill ta upp och kan jag lika gärna göra det nu. Det är dels det här med ibland att det kan göra att den egna oxytocinet minskar och att det därför stannar av och att man därför, nu fick du vägstimulerande dropp innan, men det är inte ovanligt att man behöver det efter en epidural, så det kan vara bra att känna till. Men för vissa så kan det också vara tvärtom, att man då vill hjälpa den som föder att slappna av, eller att epiduralen kan ha den goda effekten att det hjälper den slappna av och skynda på öppningsskedet framförallt.
Ja, det har jag ju varit med om många gånger. Och jag kommer ihåg att jag fick mig, ju ändå vila lite grann.
Mm.
Alltså efter vi hade ätit lite, att jag kunde faktiskt lägga mig i sängen och slappna av lite
grann. Öppnade du dig snabbare?
Jag kommer inte ihåg siffror och sådär, men jag kommer ihåg att mer eller mindre varje gång de sa öppen jag var, så var jag ändå besviken.
Ja.
Jaha.
Det som är lite klurigt med epiduralen och med många andra saker är att det är så här, man vet ju inte exakt hur det kommer bli, men man, det kan vara bra att bara känna till potentiella biverkningar och så man vet också, man tar en liten risk här, men du kan också få massa bra fördelar. Så det kan snabba på öppningsskedet. Sen så kan själva nedträngningen behöva värkstimulerande och kanske segas ner av epiduralen.
Jag kan ju lägga till att det är inte alla som har, jag hade ju en alltså, som låg med droppställning så att det kom kontinuerlig dos. Det är ju inte alla som har det heller. Och det är ju därför jag kunde få bolus.
Ja.
Och som jag tryckte själv. Alltså bolus, att man får en extra skjuts.
En större mängd.
Exakt, med läkemedel för att, ja, om man tycker liksom att det gör lite ont. Sen så kan man ju få, alltså att de har en spruta med sig och sen injicerar. Och sen så när man känner att nej, men nu börjar det göra ondare igen, då kommer de att spruta.
Precis,
igen.
Så det finns en variant som måste ges av barnmorska, en annan variant som man kan sköta själv. Men jo, det jag skulle säga var dels det här med att det kan vara bra att veta, som också flera tog upp med det här, önskar jag att jag hade vetat, att det kan ta tid för narkosläkaren att komma. För det är en narkosläkare och inte en barnmorska som sätter epidural. Precis. Som vissa tror. Och de är ju på hela huset och lägger massa epidural och gör massa grejer. Och smärtlindring på förlossningen är inte prio. Om det är till exempel
om det är operation, trauma.
Ja, om det är någon som behöver mer helt enkelt, och det kan ju kännas riktigt pissigt i den situationen.
Mm.
Och att man kanske av den anledningen inte hinner med helt enkelt.
Precis. Och att de inte, kanske inte heller prioriterat att gå in och säga ungefär så här lång tid tror vi att det kommer ta. Alltså för att jag tror att för barnmorskor vet de ju inte heller. Jag hade ju önskat alltså på 2 timmar att någon hade sagt, jag vill bara säga att vi har kontaktat dem, vi har inte glömt. Det hade ju varit nice, men jag fattar också att de var ju inte inne hos mig på 2 timmar, så de alltså, hade väl andra grejer att tänka på.
Mm.
Men sådana grejer kan ju underlätta så himla mycket att liksom, det här är läget på huset och det är därför.
Precis. De inte.
För sen liksom, när jag kom på det blev man ju förbannad. Bara, vad i helvete, varför pratade de om det här? Och sen så är det ingen som säger någonting. Tack, jag kunde inte veta.
Upp det liksom.
Exakt, jag kunde inte veta om de hade glömt.
Ja,
det. För att folk glömmer ju saker.
Precis. Den grejen jag tänkte på var också att du sa, den gav ju inte dig optimal effekt. Den optimala effekten som man önskar sig är ju att det ska verkligen ta bort smärtan, helst all. Sen så ska den här epiduralen som vi använder i Sverige som är lite lättare variant inte ta bort trycket, för man vill ha kvar den här tryckande känslan så att man inte är allt för bedövad och man ska kunna känna vad som händer i kroppen och styra lite. Men det är ingen garanti att man blir smärtfri. Den kan ta fel. Nej. På vissa kan den ta på ena halvan av kroppen och då kan andra halvan göra väldigt ont och man kan bli liksom snudd på lite förlamad, låter så permanent, men att man tappar känslan i ena sidan och att det blir skevt då. Alltså, så man
kan ju också tappa känslan på båda sidor.
Ja.
Som vi hade ju någon som, när vi läste om positiva förlossningsupplevelser, som sa att hon hade fått kanske lite mycket och så kunde hon inte gå.
Ja, det var flera som skrev också att jag visste inte att, att jag skulle behöva bli buren till toaletten och sånt där. Men det var ändå meningen. Värt. Typ, så här. Ja, berätta vidare. Men nu känner jag typ att vi får berätta sen vad faktiskt epidural är.
Det får vi göra. Ja, ja, men vad ska jag säga? Ja, men jag kände ändå att, vet du vad, jag kör bara på. Jag hade ju kunnat säga kanske.
Du sa inte att du hade fortfarande ont.
Nej, alltså jag kände själv att så här, vet du vad, jag fick den här pausen, jag fick äta, nu ska jag göra mitt.
Men ni lät droppet gå och så? Alltså ja. Att du kanske fick någon lindring?
Jag tror kanske lite grann ändå. Mm. Och sen så timmarna gick. Och det som jag är så himla tacksam för, det är ju att jag kunde ändå. Jag kommer ihåg att jag la mig i sängen, så vaknade jag av, eller liksom ruskades till av att jag kände en krystvärk.
Mm.
Och det är jag ju så himla tacksam för att jag har ju varit med så många klienter som inte har känt det. Och hur osäker man kan bli av att så här, och så frågar någon, har du krystvärk? Och så har man aldrig fött barn förut, så man vet inte hur det ska kännas. Och så blir man confused och säger, men tryck ner och det ska kännas som att du ska bajsa och så är man osäker. Vadå? Vart är det jag ska trycka, säger ni? Ja, men mot mina fingrar. Mot, då måste ju redan någon ha sina fingrar i en. Mm. Och man vet inte när och hur man ska trycka och så vidare. Och så vidare. Och allt det där slapp jag. Och till stor del är det ju det som var alltså min favoritdel av hela födseln. Mm. Det är så att känna den här kraften. Jag kunde känna vad min kropp höll på med. Och det var så jävla stärkande. Plus att jag visste att nu är det snart jag är över.
Många upplever i alla fall så att man hade kanske inte var beredd på att man inte känner krystvärkar ibland, att man inte känner alls vad som sker, liksom, att man blev så bedövad. Medan andra är ute efter den effekten. Alltså, som sagt, i USA när man lägger tyngre epiduralbedövningar, de har ju också mer biverkningar, men de vanliga att man blir så där förlamad i båda ben och att liksom inte känner och krysta då såklart forcerat och så. Och vissa vill ju ha. Det var någon som skrev till mig nyligen och var så irriterad på svensk sjukvård att varför kan vi inte liksom bedöva ordentligt? Jag vill inte känna någonting. Liksom. Medan andra inte vill tycka om det här mellantinget. Jag personligen tycker att det är bra att man har, om de funkar epidural, optimalt de här epiduralerna som vi har, så är de ändå väldigt väl smärtstillande.
Ja, och det känns som också att man måste ändå komma ihåg, som du säger, att ju mer man drar på desto fler biverkningar kommer folk också få.
Exakt. Och många av de studier och sådär som finns på epiduralen, de är ju också på de här tyngre varianterna. Så de säger inte alltid så mycket om hur det är för oss. Det är ju mindre läkemedel, ju mindre potentiell biverkan. Och nu inför nästa, då tänker du kör epidural igen, eller?
Exakt, jag har bett Ann ta med sig lite olika grejer.
Man får inte ha epidural hemma. Det är ju några som frågar det. Kan man ha epidural hemma?
Nej, jag vill inte ha det. Och grejen är också på något sätt, nu är jag ju förberedd på ett annat sätt. Och att jag vet ju att det går att föda utan. Och det ser jag fram emot att vi ska ha ett avsnitt om alltså bedövning som inte har med ryggbedövning att göra. Att det finns ju mycket medel att ta till. Men också att så här, kroppen kan många gånger klara sig även utan att ha någon bedövning.
Ja, precis. Och man pratar om just det där, den frågan fick jag ju, varför vill man typ föda i smärta? Var typ den kontentan i frågan. Och jag tänker att det finns massa anledningar till att inte vilja ha epidural. Det är ju dels det här, om man känner att biverkningarna, potentiella biverkningar inte känns värt för en, att ta den risken, att man inte tycker att fördelarna överväger. Och sen det främsta och det som jag själv kände, dels att jag inte är rädd för den känslan av att föda, snarare att jag välkomnade den och jag var så nyfiken på att känna den. Jag ville känna kraften. Jag ville känna allting helt enkelt. Alltså jag ville inte bli bedövad. Det handlar inte om, dels inte är rädd för eventuell smärta och att man kanske tycker att det är något härligt i att få uppleva det. Liksom födandets alla nyanser. Det är inte för alla, men om inte det skrämmer en utan man tycker kanske att det är häftigt och härligt och man vill liksom öka chansen att man ska kunna vara liksom i kontroll och känna det som sker. Då kan det vara ett bra alternativ att skippa epiduralen.
Precis.
Om man inte vill ha max smärtlindring.
Jag tänker också att, alltså, som vi pratar om i kursen bland annat, shout out till vår kurs hypnokurs.se, att det är ju så mycket mer än smärta. Alltså, det blir
smärta
så himla,
är så fjuttigt ord.
Exakt, det blir så himla banalt att säga att vill du ha smärta eller vill du inte ha smärta. Alltså med hela upplevelsen utan en epidural så, alltså, man känner ju kraft, man känner intensitet. Många kan ju också känna hur sitt barn rör sig, förstår alltså den. Eller jag kan bara tänka mig vilken pepp man skulle få av att känna vad som händer i ens kropp. För annars är man ju hela tiden så utlämnad till vad säger barnmorskan att jag är någonstans. Att känna hur det roterar eller och så vidare och så vidare. Och känna liksom den här kraften att
alltså, herregud, det kan locka det vissa av oss. Jag fattar också om man absolut inte. Jag vill bara få ut det här barnet. Jag har ingen lust att känna allt det här.
Nej, men jag tänker att det kanske kan ge en inblick i att det här handlar inte om att jag vill ha ont. Det vill så himla gärna ont. Men det är ju mera en smärta som man känner.
Och vissa kan bli nästan provocerade för dem. Man tänker att det har med någon typ av, att man ska försöka prestera eller försöka vara duktig, att nu ska jag fan klara av det här, lida mig igenom det här och då är jag typ bättre än någon annan som inte har gjort det.
Ja, det är tråkigt.
Och jag tycker det handlar verkligen 0% om det.
Och det handlar inte om lidande. Alltså jag tror att många som har valt att köra utan då medicinsk smärtlindring. Alltså för att försöka komma ihåg att många av de här människorna har ju mycket andra bekvämlighetsåtgärder eller andra smärtlindrande åtgärder. Att man inte vill ta bort allting. Alltså det behöver inte vara så himla svart eller vitt.
Nej, precis.
Och man kan ju ha till exempel köra jättemycket på beröring eller vad vi ska säga då, eller badet. Och att man kan känna att då får jag så mycket oxytocin att det är mer värt än att jag ska ta bort mycket av känslan. Att jag kan känna den här intensiteten plus att jag får alla de här positiva hormonerna.
Mm.
Och att det kan vara någonting som man tycker känns bättre än att jag bara flatlinar både stresshormonerna och oxytocinhormonerna. Mm. Och så är det här bara en vanlig dag fast jag får trycka ut ett barn utan att jag känner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet är sponsrat av våra älsklingar, vill jag kalla dem. Polan och Firet Baby. De har en så himla bra, ganska, jag tror att det är ganska nytt att de har second hand sortiment nu i butik. Alltså second hand
så jävla bra idé.
Av deras egna produkter.
Precis.
Det känns väldigt bra för just Polan och Firet för att de håller så himla bra kvalitet. Jag har ju fått jättebra massa grejer från dig och från Elisabeth och från andra, alltså arvsgrejer från just Polan och Pirat för att det håller sig second hand.
Precis, jag tror fan 90% av alla ytterkläder jag har köpt och allting har ju varit second hand, har varit Polan och Pirat faktiskt. Och det håller ju, och så många av de grejerna har jag också kunnat ge vidare till ytterligare ett barn. Jag tror att de har ju liksom någon liten slogan att 3 barn per plagg.
Ja.
Och det tror jag verkligen
på. Ja, vi har lyckats. För jag har några grejer som både Elisabeths barn och dina barn och mina barn har haft.
Precis.
Och det är också väldigt klassisk, det är en classic design som passar. Alltså mycket jättebra basplagg och så.
Sen är det också så himla, jag tycker att det är ju såklart jättemånga företag som snackar om det här med hållbarhet. Men att göra det så enkelt, att ha det i sin butik. Att vi säljer nya grejer, men vi säljer också gamla grejer. Och att man kan komma in med sina gamla Polan och Pirat plagg. Och att man gör det så himla smidigt för folk att köpa second hand.
Är det bara att lämna in dem då?
Ja, jag tror att man får en rabatt.
Man får en rabatt.
På ett köp.
Okej. Okay. Ja, men svinbra. Så tack till Polan och Pirat.
Innan jag frågar dig om dina känslor inför ditt tredje barn, om du vill ha epidural eller inte, så ska vi prata om hur det går till.
Berätta. Alltså, jag kan ju säga, jag är ju bara barnmorska. Jag ser det utifrån. Man assisterar narkosläkaren. Jag liksom vet inte detaljer kring deras dura. Och, jag vet inte.
Nej, men det tror jag inte spelar så stor roll för folk.
Precis, man vill väl mer veta. Men alltså, hur det går till själva när det ska göras. Då säger man antingen att man får förslaget eller att man önskar sig en epidural. Och då ringer barnmorskan till narkosläkaren som förhoppningsvis är tillgänglig. Och så kommer de in och
och frågar om man är allergisk mot tandläkarbedövning brukar de ju fråga.
Mm.
För att man får ju en bedövning innan man sätter den här nålen mellan koterna.
Man får lite stick i ringen, ja, precis, i huden.
Så att man inte ger det till någon som är allergisk.
Men då får man ligga antingen på sidan eller sitta. Det går att göra båda varianter. Jag sa det att det beror på narkosläkarens preferens. Men då sa någon till mig att jag har slutat, en barnmorska, så jag har slutat låta narkosläkaren bestämma. Utan jag frågar innan hur vill du sitta eller ligga, och då går det alltid. Så man kan ju, de ska kunna göra det i båda fall. Sen så kanske det är något som passar bättre, såklart tar man ju det alternativet som är störst chans att man kan sätta den rätt, men man har ändå lite valmöjligheter.
Det är också mycket, är ju bara vanans makt. Alltså man är van vid att folk ligger på sidan, och därför säger man att folk ska ligga på sidan. Men det är ju bra att veta att man kan välja själv.
Och själva hela ingreppet där brukar ta typ 10 minuter, allt som allt, när man ska göra rent ryggen. En grej som kan vara bra att veta, att de ber en oftast kuta med ryggen som en rygg, skjuta en med rygg.
Som en rygg.
Kuta med ryggen som en katt. Och det är ofta att det görs fel, att man tänker svanka, men det är alltså tvärtom, som cat-cow om ni gör yoga.
Alltså, om man tänker att det de vill göra är ju att de vill sätta in,
de vill göra ryggraden bred, längre.
Exakt, liksom. Och man vill ha mera utrymme mellan koterna. Så man vill ju liksom böja den så mycket som möjligt, så att det är så mycket utrymme mellan koterna som det bara går. Och sen så tvättar de.
Det är inte aslätt, ska jag säga, att böja ryggen sådär när man har svinstor mage.
Svinstor mage och att man får sammandrag med.
Det älskar man inte. Det är det här att man också, när de sticker så att man ska vara still. Men det kanske kommer
precis
till det.
Ofta så är det ju också, alltså man är så himla fokuserad, så ofta så är det ju inte att, om man säger till, nu kommer den, då pausar de ju.
Ja, precis.
Det ska man ju komma ihåg. Så man ska inte vara rädd, liksom, jag kommer bli förlamad eller sådär. Men man tvättar, och sen så lägger de på lite rena liksom skynken, de har sterila hand, allting är sterilt. Och sen sticker de in en liksom, lite kateter, alltså en nål, och genom den så trär man en tunn slang. Och sen tar man bort själva nålen. Så att efteråt har man ingen nål kvar i ryggen. Utan då har man bara en slang som man tejpar fast på ryggen, så att den verkligen sitter där den ska. Och sen så får man en testdos.
Med läkemedel. För läkemedlet är alltså bupivacain, och en som är som en bedövningsmedel. Och sen
precis,
och någon typ av opiofentanyl eller så.
Exakt.
Lite morfin liknande. Som man sprutar in då, antingen som vi sa, genom dropp, eller att man får doser av barnmorskan. Om man får doser av barnmorskan, då de håller det typ 1,5 timme. Alltså man behöver fylla på hela tiden för att få effekten.
Sen finns det ju också skillnaden på spinal och epidural bedövning. Och det är ju spinal framförallt, att det kan man säga att det är som en engångsdos som man sätter i ett annat rum av ryggmärgen, om man säger. Så att effekten är snabbare, men den också går ut då efter 1,5 timme ungefär.
Man kan inte upprepa
det. Och så kan man inte upprepa det. För då lägger man inte in någon slang, utan då sticker man rakt in. Man får snabb effekt. Och det kan ju vara framförallt då om man har haft ett väldigt snabbt förlopp innan. Att man vill ha en snabb effekt om man tror att barnet kommer komma inom 1,5-2 timmar.
Precis,
så vi kommer inte behöva fylla på.
Ja, precis. Man ska tänka att födseln ska vara över inom 2 timmar i alla fall.
Precis.
Så då kan den vara ett bra alternativ. Man använder ju också ibland på kejsarsnitt, både epidural och spinal.
När är det inte lämpligt?
Vissa typer av blödningssjukdomar vet jag. Om man har typ problem med trombocyter.
Om man har en ryggskada sen tidigare. Slag. Alltså man kan ju ha kraftiga kotkompressioner eller någon annan ryggåkomma som gör att man inte är lämpad.
Ibland kan det gå att göra då med, alltså om det är specialist som gör med ultraljud, som är väldigt duktig, beroende på vad det är för problem. Men då ska man ju kanske ha lite framförhållning.
Det kan också vara något så, ska man säga, quote-unquote simpelt, som att man har en infektion i huden där man ska sticka. Då brukar det inte heller vara helt lämpligt. För har du en infektion i huden och sen så ska du öppna upp huden som ändå är din barriär, så kan det vara olämpligt.
Jo, det skulle jag säga också med krystverkarna, att det är också något man kanske inte vet, att i och med att den fylls på hela tiden, om man verkligen vill känna krystverkar, så kan man ju minska dosen eller stänga av helt. Alltså strunta i att fylla på där på slutet. Det var det här som jag ska berätta sen om min upplevelse, men jag ville absolut inte att man skulle göra så. Och där kan man ha lite olika filosofier hur man gör. Det kan ju också finnas en nackdel, en svårighet för vissa, att om man stänger av epiduralen helt på slutet, att det går från 0 till 100. Man har varit smärtlindrad och sen så bara pang. Så blir det väldigt intensivt. Särskilt om man inte är med på det. Medans det kan ju finnas nackdelar med att fylla på hela tiden också, att man blir liksom väldigt bedövad.
Kan man inte minska?
Jo, men precis. Man kan ju minska.
Precis. Ska också bara lägga till att full effekt nås
20 minuter ungefär.
Ja, 20-30 minuter. Men man kan börja få effekt redan efter 5 minuter.
Ja, precis. Det brukar liksom börja lindra ganska direkt med full effekt, 20 minuter. Mm. Och det kan vara bra att veta också att man vill, för att det ska ta jämnt på båda sidor, så vill man att man ska ligga, liksom, man brukar säga grodposition, man tar upp huvudändan på sängen lite, man har benen isär på en sack och säck, hälarna ihop. Och viktigt att liksom inte ligga på en sida så att det inte ska ta ojämnt, utan ligga jämnt. Och lite still. Och så är det någon då som kollar blodtryck, för att en potentiell biverkan är att man får blodtrycksfall. Och det är ju inte bra för det, som man kan må ganska dåligt av det, må illa och känna sig yr och så. Men det kan också påverka barnet eftersom den får då också
mindre tryck.
Ja, precis. Och hjärtljuden sjunker och så. Så därför kollar man också CTG kontinuerligt där precis efter. Så det är lite liksom grejer som sker. Man får räkna med att det är, och man får en infart också inför att
precis,
man får
en infart, alltså en ven i armen, ja, eller handen.
För att man ska kunna ge andra läkemedel och så om det behövs.
Vem är en bra kandidat?
Ett, någon som vill ha. Mm. Ja. Mm. De som brukar rekommenderas det epidural är ju om man har preeklampsi, havandeskapsförgiftning, just för att den här effekten med lägre blodtryck är önskvärd för dem.
Mm.
För de har ofta högt blodtryck och det är inte heller bra. Men också, så det har ju bäst effekt om det ges under öppningsskedet och kanske inte allt för tidigt, även fast det finns ingen regel så att när man får och inte får ge. Men här ska du börja komma igång lite grann och kanske inte, alltså man kan också ge när man är helt öppen, men då är ju ganska stor risk att man skippar kryssverkarna, och det ska ju inte heller ta bort den här tryckande känslan. Och då kanske man också kan tänka att nu är det inte så mycket kvar. Då kanske det inte är värt.
Alltså, jag tänker också tidsaspekten. Alltså om man tänker att ah, men jag kommer inte få full effekt för som 30 minuter. Kommer det vara värt att jag ska ligga still och att, alltså jag menar, är man helt öppen, då ska man be en narkosläkare komma, kanske kommer om 30 minuter till, och så tar det 30 minuter innan det är någon effekt. Och så, jag menar, barnet är more or less här. Och
exakt,
så, har man
så får man liksom väga stuckit, lite vad man känner att man pallar med. Annars, det är ju vanligast bland förstföderskor, och jag tänker att det finns olika anledningar till det. Men en anledning är väl att det är lite mer långdraget första gången, och då kan man vara väldigt trött, och då kanske det är värdefullt att få den här vilan för att man ska orka mer.
Verkligen.
Om man känner sig supertrött och att jag liksom, jag behöver en paus.
Det är ändå en av de fördelarna jag har mest erfarenhet av, de positiva. Liksom, att just att man får vila och att man då kan känna bara, okej, jag är med i matchen igen, det här kan jag klara av.
Mm.
För det är ju väldigt psykiskt påfrestande att vara trött.
Verkligen.
Och om man då också ska göra en mastodontuppgift som kräver så mycket både fysiskt och mentalt, så kan ju det vara, alltså kan man ju känna att det här är omöjligt. Alltså det kan inte, jag är så trött.
Jag upplevde verkligen, alltså jag kunde inte hantera, då var det verkligen smärta som jag kände när jag var så trött. Jag orkade liksom inte.
Nej.
Låt mig bara sova. Och sen när jag fick sova med lite hjälp av sovdos och vaknade och bara, ah, en ny människa, det här klarar jag. Så absolut, så det kan väl vara en bra kandidat. Det som man är öppen för det, och kanske om man är supertrött och liksom behöver den där pausen.
Fördelar är ju att det är den mest effektiva smärtlindringen.
Mm. Alltså, så jag berättar om min egen upplevelse, då kommer ni höra om några nackdelar också.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Jag var också som du, alltså jag är öppen för epidural, men det skulle vara typ coolt att göra utan om man klarar det. Jag kände mig väl införstådd i liksom möjliga biverkningar och så. Och var väl därför inte så här all in på att jag vill absolut ha epidural, som vissa är. För att tala om det, alltså, om man verkligen är inställd också på att få det, och när det då inte kommer och inte får det, vilken besvikelse.
Ja, och paniken man kan känna.
Ja, det här var ju min
crutch,
lifeline. Alltså, ja, exakt. Precis. Och det kan vara att man verkligen känner att man tappar fotfästet då. I alla fall, vi var där på sjukhuset och jag öppnade mig till ungefär 6-7 centimeter där det stannade av ett tag. Och då ville man koppla in värkstimulerande dropp, och det var något som jag kände att jag inte vågade göra utan att få en epidural. För jag kände att jag klarar det här, men jag kände att jag kom
inte
in.
Inte en sak.
Nej, inte en.
Ett steg till.
Ett steg till, det fixar jag inte. Jag blev liksom ganska rädd då, och då kände jag, men nej, nu vill jag epidural. Min barnmorska försökte faktiskt peppa mig lite att prova utan, typ hon tror att du fixar det och så. Men jag kände nej, jag vill ha epiduralen. Och det var jätteskönt att få vila efter det. Och jag öppnade mig då också. Jag tror att när jag vaknade var jag nog öppen, nästan fullt öppen om jag inte minns fel. Men sen så blev det däremot långdraget på nedträngningsdelen. Och det hade nog en påverkan, men vem vet, jag hade kanske, ja, vem vet hur det hade blivit utan. Det som var biverkan för mig då, som hade varit skönt att slippa, var just att det var lite trist att inte känna krystvärk. Jag kände av så här, det händer något i magen, men jag fattade, jag vet, jag frågade hela tiden, ska jag trycka nu? Ja. Jag visste liksom inte.
Är den över? Och man bara, jag vet, kanske. Och så får man känna på magen komma att du kände.
Ja.
Och hon kände.
Det blev liksom lite... Det blev lite stressigt för mig att inte liksom kunna följa med i kroppen. Men samtidigt så fick ju panik när det kom in en senior barnmorska där på slutet som plötsligt sa att du kommer inte få någon mer påfyllning av epiduralen nu. För nu ska du liksom...
Nu ska barnet ut.
Ja, nu ska barnet ut och ska inte känna mig. Det gjorde mig så stressad. För jag var inte, för då hade jag liksom släppt det här. Jag var ur den där zonen. Jag vill inte känna det där igen nu.
Och inte 0-100 framförallt.
Inte 0-100 och inte så här... Att jag inte fick bestämma och jag var inte alls beredd på det. Alltså gud vad glad jag är att min ordinarie barnmorska hann in till mig. För hon var inne hos en annan. Och sen så kom hon liksom verkligen inspringande. Så bara, jo det är klart du ska få om du vill. Åh, gud vad skönt. Det var en lättnad. Men det som blev då också att jag inte kunde kissa efteråt. Som är en vanlig, relativt vanlig biverkan. Att man måste bli urintappad. Alltså man tar en liten slang i urinröret för att tömma blåsan åt den. Och för vissa så hålls det här kvar efter. Och det, för
mig... Efter att alltså Lalla hade fött så kunde du fortfarande inte kissa?
Ja, då försökte jag kissa och sen jag bara, nej det kommer liksom ingenting. Jag känner
speciellt
inte,
för man får liksom ingen kontakt.
Nej, precis. Med... Men så tappar de mig på 995 milliliter, så nästan en liter. Och jag vet att där är gränsen en liter innan man får en kateter som får sitta i 3-4 dagar. Så jag var precis på gränsen, sen så klarade jag av att börja kissa. Men sen så fick jag också feber, vilket också är en potentiell biverkan. Och med det kom också vaginala odlingar och sen antibiotika. Och,
Det är ringar på vattnet.
Det är ringar på vattnet. Så det var väl den biten som jag önskade. Nu skulle jag också föda hemma så det var inte en option. Men jag hade ändå inte velat. För jag var sugen på att känna allt den här gången. Särskilt om det kanske skulle gå lite snabbare. Vad nyfiken på, vad är det här med krystvärk? Jag också liksom bli helt överrumplad och inte kunna stå emot. Jag längtade efter det.
Det är underbart ändå. Alltså den här,
det är väldigt coolt.
Ja, men tycker du? Vi i alla fall.
Jag ska erkänna en sak som jag inte är stolt över, eller som jag... har liksom varit med och bidragit till att jag, det här länge sedan, men under typ barnmorskeutbildningen och jag märkte att folk gjorde så här och jag förstod också varför, att man propsar på en epidural. För att man kanske inte har tid att vara så där närvarande och ge så mycket stöd som det kan behövas utan en epidural. Ja. Och att man också bara så här, okej, du får din epidural, då kan du vila. Jag har lite tid att göra andra. Och det är inte bra.
Nej, det är inte
och det är
bra.
Inte det optimala.
Från en själv.
Ja, verkligen. Och det tror jag upplevde också att många hade känt av den grejen, att säga jag bad inte om, jag tror att jag hade fixat det utan och jag kände inte på, men att jag blev mer eller mindre övertalad. Mm. Och det är ju astråkigt om det ska behöva vara så. Antingen beror det väl på arbetsförhållanden, att man känner att man inte mäktar med, men också att man kanske har svårt att vara närvarande i det där som kan vara väldigt intensivt, att man vill hjälpa till på det sättet. Man kan bara, jag vill ta bort det här. Det här är
också att man, det kräver ju också mycket av en själv.
Exakt.
Alltså att man måste ge mycket av sig själv för att vara så närvarande.
Mm.
Och det kan jag också förstå. Om det här är mitt 9-to-5 job, jag kanske inte orkar alla dagar.
Nej, precis. Om det är väldigt intensivt skede, då måste ju någon vara där helst.
Exakt.
Hela tiden. Och då kanske man inte...
Om man inte har en doula framför allt.
Mm. Eller en stödperson som orkar. Det kan ju vara fett jobbigt också som partner. Precis. De kan ju också vilja säga, kan ni göra något åt det här?
Jag tänker så mycket med förstföderska att det är så här, om det är ens första barn, alltså som partner, att tro att en partner ska veta vad den ska göra, det är ändå mycket begärt. Kort litet statistik, det är bara för att jag älskar statistik kanske. Att på 70-talet, början av 70-talet, då var det ungefär 1% av föderskorna som hade ryggbedövning. Och sen så har det ökat hela tiden förutom en kort stund på 80-talet faktiskt. Andra halvan av 80-talet, då sjönk det tillfälligt. Men år 2020 användes epiduralbedövning vid 43% av förlossningarna. Och precis som så mycket med statistiken att man ser att det är så himla stora skillnader i landet. Uppsala, det verkar vara interventionstätt ställe. Mm. De ligger i topp på mycket interventioner. Där var det 63% som hade epidural, medan i Värmland var det 25%. Det är ju stor skillnad. Och sen också att det är så mycket vanligare bland förstföderskor. 64% av förstföderskor och 28% av omföderskor.
Mm. Det är ändå... De regionala skillnader, kan man ju spekulera kring vad det kan bero på. Det är väl dels någon kultur i hur förlossningskultur, vad man har för liksom arbetssätt och syn på epiduralen.
Precis. Och också jag ska säga, i Uppsala det som var uppmärksamma, det var ju att de var ju också klart högst när det kom till igångsättningar. Då har du ju också fått oftast, alltså då är det ju någonting utifrån, så att då kanske man också kanske ger i profylaktiskt syfte att så här, det här kommer vara ganska tufft så du får den tidigt, eller att det är liksom, man kommer inte in i sin zon och får liksom inte sitt eget oxytocin, och därför kanske man liksom är snabbare till att känna att jag behöver yttre hjälp.
Och ibland långdraget och ibland väldigt intensivt. Precis. Med täta verkar och så. Jo, men dels kultur, men också beror det på vad man har för möjlighet till kontinuerligt stöd och också vad man har för liksom, klientell, om man ska säga. Alltså, om det är på de sjukhus som kanske har mer komplicerade grejer överhuvudtaget, så kanske de har också mer
för alltså, sugen. Ja, för det var
men typ om man har mycket preeklampsi eller svårare fall av det. Ja.
Uppsala var i topp och sen Stockholm, nummer två. Mm. Det känns ändå on brand.
Och också, jag tänker också förlossningsrädsla kan spela in. Större efterfrågan om det är utbredd förlossningsrädsla, vilket jag tänker att storstäderna
har mer av det.
Ja, det här är bara min spekulation, jag vet inte om det stämmer.
Ja,
ja.
Ja, men det var det.
Får jag säga några saker bara?
Ja, så, verkligen.
Som just de här grejerna som folk önskar att de hade vetat om innan. Och det handlade ju ganska mycket. Det var dels att man bara kände att, och jag visste inte att det skulle ge så bra effekt typ. Att jag trodde jag bara skulle bli lite smärtlindrad, men jag mådde så bra och jag kunde vila. Och jag älskar epiduralen. Så det var absolut det sådana. Men sen så var det, det handlade ju mycket om biverkningarna som man fick, som man inte var beredd på kunde ske. Ganska många som skrev om postspinal huvudvärk. Har du upplevt eller vet?
Nej, men det vet jag ju. Alltså, inte
det kan man ju få.
Det är mycket LP-undersökningar på jobbet.
Mm, på ditt jobb, ja. Och de får?
Ja, det är väldigt vanligt. Alltså det blir stucken i ryggen överlag kan ju ge att man får huvudvärk.
Ja, man tror att det handlar om det, man sticker hår på duran, heter dura maten. Den här hinnan som är i ryggmärg och hjärna, och att det då läcker vätska och det ändrar trycket i ryggmärgen och hjärnan. Don't quote me, men jag tror att det är något sånt.
Precis.
Och typiskt för den här typen av huvudvärk är att den är oftast helt okej eller liksom hanterbar när man ligger ner, men när man sätter sig upp att den kan vara otroligt kraftig. Och det kan vara lite migränlik när man kan kräkas och få dubbelseende. Vissa får ansiktsförlamning och...
Alltså en väldigt effektiv grej som jag vet inte i och för sig om jag kan bara rekommendera för rätt till folk som precis har fött, men som vi rekommenderar och som funkar jättebra, koffein. Antikoffeintabletter eller att de får dricka ordentligt med kaffe.
Ja, precis. Men det här, om man inte gör något åt det, och det är, ibland får man inte, det här måste man få hjälp med, typ med koffeintabletter, annars kan det vara i veckor, det kan vara väldigt
och
begränsande.
Och man kan bli väldigt ljuskänslig. Alltså, jag tycker det verkar mycket som migrän. Ja.
Mm. Och det är bakhuvudet ofta. Men det finns också, om det inte hjälper med typ, vad brukar man ge, acetodon eller koffein och det, så finns det här blood patch, att man sprutar in blod i samma ställe som epiduralen eller spinalen har gett, och det kan liksom klogga upp, sluta den här läckaget. Och det brukar ha jättebra effekt. Men oklart hur vanligt det är, men det verkar vara vanligare bland kvinnor och unga.
Det är bra
unga.
Att veta i alla fall att det kan
det ske. Finns något, och det kan ske, precis. Och det finns också hjälp att få. Klåda, den nämner du. Alltså, man kan klia
mycket.
Väldigt mycket. Man kan få då typ till exempel tavigur, men vissa är lite snåla med det, men man kan. Men det är typ mer eller mindre de flesta i min upplevelse.
Ja.
Och så det här sa vi med verksvaghet, att den egna oxytocinproduktionen kan sjunka och att man kan då nästan räkna med att man stor chans att man får verkstimulerade dropp. Och något som vissa sa, att jag visste inte att det skulle innebära att jag blev så uppkopplad. För att dels har man slang på ryggen, om man får verkstimulerande så har man ju en droppställning med sig. Vissa epiduraler har den här droppställningen. Man kanske måste sitta med CTG. Så det är lite, man kanske blir begränsad, får man räkna med. Kryssverkar sa vi. Det här med ena sidan sa vi. Och där kan man också, om det tar på ena sidan, då måste man ju såklart säga till och se om de kan åtgärda.
För man kan ju sätta om.
Precis, och man kan sätta om och då ligga på den andra sidan brukar man få göra så att det kan ta bättre. Att det kanske inte kan ta alls och för vissa helt enkelt inte hjälper. Intressant att veta varför det är så. Det är någon som sa, jag har fött 3 barn, jag har tagit varje gång, aldrig hjälpt alls.
Ett shot of blank. Men alltså, jag tänker att det är inte så konstigt. Man har ju träffat, i alla fall jag har träffat, jag har ju delat ut så mycket morfin i mina dagar. Alltså att det finns vissa som bara är biten. Liksom... Ja, det hjälper inte mig.
Mm, inte nice.
Så.
Men de liksom, om de då ska göra kejsarsnitt till exempel, men då kanske man, då tar man ju högre doser.
Då får man ju dra på riktigt rejält. Jag menar, om inte det hjälper får man väl bli sövd.
Precis. Blodtrycksfall nämnde vi. Och just det, förlamade feber. Ben. Förlamade, finns inget annat ord. Att man tappar känseln i benet
eller
i ena benet så att det kan vara svårt att stå och röra. Man kanske inte är så rörlig som man hade tänkt vara. Kan vara
ja,
bra
och det kan ju vara väldigt obehagligt.
Det alltså kan också det här, vara obehagligt.
När folk ställer sig upp och så märker man att benen viker sig, då kan man ju bli riktigt rädd. Det här har jag varit med om. Det är, ja. Det är väldigt jobbigt.
Man borde ha någon med sig när man ska ställa sig upp. Det.
Absolut. Absolut, och inte hålla på att låsa dörren när man går på toaletten.
Nej. Okay. Och inte kunna kissa, alltså ganska vanligt under själva födseln, men om man har otur att det kan hålla i sig och om man har då riktigt otur att man kan behöva kateter som sitter. Och så vissa har ont i ryggen efter, lång tid efter, i där man har stuckit. Och det är otur, det ska inte vara så, men
det
vissa har
jätteont
där, lång tid. Mm. Så om du funkar optimalt så kan det vara toppen.
Och det är det du vill, så...
Men det finns, wonderbar. Man vet aldrig exakt, det kan finnas biverkningar. Så läs på lite.
Som och... med allt, alla är olika.
Hörrni, tack så jättemycket att ni lyssnar. Hoppas ni lärde er något nytt. Vi älskar er.
Nej, inte jag. Så kram.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.